här igår kväll lite grann med frågan om vad helgelse är för någonting och hur den går till. Vi använder ju så ofta den här bilden av krukmakaren och drejskivan som vi lånar ifrån Jeremia 18. Vi ska inte slå upp den texten nu. Och den talar ju om att det är Herren som formar oss. Och i samma ögonblick som vi har sagt det så rusar vi genast iväg och ska forma oss själva. För vi har ju inte riktigt den tilliten till Gud att han gör jobbet ordentligt, utan vi har ofta en känsla av att det här att han är Gud, det innebär ju att han har rätt att kräva av oss att vi ska lyfta oss i håret. När det i själva verket är så att vi är hans verk, som det står i Efesierbrevet, hans hantverk egentligen. Skapade i Kristus till de gärningar som Gud från början har bestämt. Vi ska börja idag i en lite annan ända av det hela och titta i första Johannesbrevet 4 och läsa verserna 7 och 8 där. Första Johannesbrevet 4. Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Det är ju inte ovanligt nu att kristna läser det här och så tänker de, hjälp, jag älskar inte. Då måste jag sätta igång och älska. Jag måste lägga på ett kärlekskol här på något vis och försöka liksom få fart på kärleken. Och det är ju egentligen inte alls det Johannes vill säga. Utan han vill säga oss att om vi upptäcker att jag saknar ju egentligen kärlek, då blir nästa naturliga tanke den, aha, då känner jag alltså inte Gud. Då gjorde jag det så skulle kärleken finnas där. Och den naturliga åtgärden blir då, jag måste lära känna Gud. Ty om jag lär känna honom så flödar kärlek. Och det här är ju en poäng som Johannes återkommer till gång på gång på gång i sin undervisning. Andra kapitlets tredje vers i det här första brevet. Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Så om du har för vana att gå omkring och säga, usch, jag håller inte buden. Det gör ju många kristna. Så blir den naturliga följdtanken denna. Aha, då känner jag alltså inte Kristus. Om jag lärde känna honom bättre, då skulle mitt liv bli annorlunda. Men istället så tänker många så här att, usch, jag håller inte buden, jag måste skärpa mig. Och det är då frågan, vem är det som förvandlar dig? Tänker du så här att, usch, jag håller inte buden, jag måste lägga på ett kol. Då är det alltså du som ska sköta helgelsen. Men om det istället är så att du med Johannes säger att jag kunde ju hålla hans bud bättre än vad jag gör, då blir också den naturliga konsekvensen att vi tänker, jag känner inte Herren fullständigt. Det är där hemligheten ligger. Det evigt liv att lära känna Gud och den han har sänt, Jesus Kristus. Hur lär man känna Gud? Det måste ju då vara kanske den viktigaste av alla våra frågor. Ingen fråga tycks ju kunna jämföras med den. Hur lär man känna Gud? Johannes evangelium, det 14:e kapitlet. Sjunde versen. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippos sa, Herre, visa oss fadern, det är nog för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du inte mig. Känner du mig inte, Filippos? Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du då säga, visa oss fadern? Vi kan komplettera den texten med några ord i början av Johannes evangeliet i det första kapitlet. Den 18:e versen. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Nu kan ju det här bli ett väldigt fromt och till intet förpliktande svar. Se på Jesus. Det har jag hört i många själavårdssamtal, kristna klaga över att ja, man kämpar med det ena och man kämpar med det fjärde och så strömmar glada vänner förbi och säger du ska bara se på Jesus. Det behöver inte alltid vara så mycket hjälp i de orden. Fastän det är sant. Fastän det är precis det vi läser här. För då kommer genast frågan, hur gör man då? Hur lär man känna Jesus för att lära känna fadern? När man läser evangelierna så är det ju förunderligt vad lite man får veta egentligen om Jesu personlighet. Man får veta att ja, han kom där och han gick där och han botade där och han predikade där. Men hela tiden är ju Jesu person på något sätt väldigt sparsamt skildrad. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Jag har länge gått och spånat på det här med att lära känna Kristus. Känner jag Kristus? Men det måste vara något annat än att veta vad han sa. Och att veta vad han gjorde. Vem är mannen bakom gärningarna? Vem är mannen bakom predikningarna? Vad tänkte han när han gick där? Någon enstaka gång får man höra en sån här lite mer personlig kommentar. Som när han kommer ner från förklaringsberget och lärjungarna hade försökt driva ut en ond ande och så gick det inte. Och så stönar han till hur länge ska jag behöva härda ut med er. Men det är ju så att säga nästan mera undantag än regel, va? Att man på det sättet får möta hans personlighet. Skulle vi skrivit en roman om Jesus så skulle vi skrivit sida upp och sida ner om hur han tänkte och vem han var och hur han såg ut och allt möjligt sånt här. Inte ens det får man veta. Man får inte veta om han hade rak eller krokig näsa. Utan vi ställs bara alltså inför en mängd situationer. Där han säger något, där han handlar. Men vi får inte veta vad som var hans favoriträtt, till exempel till middag. Man får inte veta vad han gjorde när han vilade sig. Massa andra såna här saker som egentligen vi skulle vilja berätta om varandra för att liksom kunna illustrera. Om jag till exempel skulle presentera min hustru för er så skulle jag kunna lägga fram en massa som jag tycker är typiska detaljer i hennes sätt att vara och tänka och se ut och så här. Ingenting av det där evangelierna. Och ändå ställs vi inför detta. Det är evigt liv att lära känna honom. Vi ska titta i andra Korinthierbrevet 5. Och där läser den 16:e versen. Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet, så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Man kan lära känna någon på människors vis. Att känna någon efter köttet, som det uttrycks i den gamla översättningen lite mer ordagrant. Och på det sättet känner vi inte Kristus. Och Paulus säger att även om jag skulle ha lite, så att säga, biografiska data om honom på det sättet, så som människor vill lära känna människor, så lägger jag nu inte någon större vikt vid det. Det här är inte min väg till att lära känna Kristus. Fastän jag lever så nära i tiden, så att jag skulle kunna gå runt och liksom förhöra nu Petrus till exempel. Du Petrus, den här gången, vad sa han då? Och vad liksom tänkte han då? Och vad hade han för gester? Och vad hade han för miner? Och vad hade han för tonfall? Nej, inget sånt. Jag väljer inte den vägen, säger Paulus, utan jag har en annan väg. Och det är kanske också därför som Jesus är lite sparsamt tecknad i evangelierna trots allt. Som person. Trots att det är personen det går ut på egentligen. Vi ska gå tillbaka till Johannes evangeliet. Johannes är oupphörligt intresserad av den här frågan. Och egentligen handlar allt han skriver precis bara om detta. Femte kapitlet i Johannes evangeliet. Ska det läsa från 37 till 40 verserna. Och fadern som har sänt mig har själv vittnat om mig. Men ni har aldrig hört hans röst eller sett hans gestalt, och ni har inte behållit hans ord, eftersom ni inte tror på honom som han har sänt. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att det kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Vi urskiljer nu två vägar till kunskap. Forska i skrifterna, komma till Kristus. Skrifterna, säger Jesus, de vittnar om mig. Inte därför att ni ska klara er utan min person, utan därför att ni ska av dem ledas till min person. Men det var ju, så att säga, judarnas öde då, att de ransakade skrifterna så till den milda grad att när han som skrifterna handlade om kom, så kände de inte igen honom. Det handlar alltså om att man faktiskt kan använda skrifterna på fel sätt. De hade blivit så otroligt lärda i alla sorts teologiska principer att de kände inte igen Kristus när han kom. Och vi ska inte säga detta för att peka finger mot det judiska folket, utan vi ska säga detta därför att vi sitter i samma båt. Jag är inte alls säker på att vi skulle känna igen Kristus om han kom i samma gestalt idag bland oss. Och vad är det då som hindrar oss? Jo, faktiskt kunskap. Att vi har ransakat skrifterna så mycket. Det var de frommaste som inte kände igen Kristus. Det är så att säga den ständiga utmaningen. Det var de bibelkunnigaste som inte kände igen. De som hade dålig kunskap i teologi, de kände igen. men de som hade förträffliga kunskaper. Och det här är ju alltså en utmaning som jag riktar främst mot mig själv. Att vara bibellärare, det innebär ju kanske att man utsätter sig för risken att inte känna igen honom som Bibeln handlar om. Vi jämför med vad Jesus säger i det här välkända ordet i Matteus 11. 25 versen där. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, Fader, så har du bestämt. Allt har min Fader anförtrott åt mig, och ingen känner sonen utom Fadern, och ingen känner Fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom. Du har dolt detta för de visa och kloka. Detta var då? Ja, egentligen sin egen person. Ingen känner Fadern utom sonen. Och enda möjligheten är att sonen uppenbarar vem Fadern är. Och det gör han alltså inte för de visa och kloka. Och det handlar nu kanske inte så mycket om att vara professor i reaktorteknologi eller att vara filosofilicensiat i vikingasköldar eller någonting sånt, utan det handlar kanske mer om att vara visa och kloka på det andliga området. Jag tror Jesus syftar här på Jesajas kallelse: gå ut och förstocka detta folk. Konstig kallelse, säger vi. Kan en god Gud bära sig åt så? Ja, kan han göra. Ty hur gör Jesaja när han förstockar Israel? Han ger det kunskap. Han står inte blå dunster i ögonen på dem. Han kommer inte med dubbla budskap. Han låter Israels folk blicka djupare in i Guds rådslut än någon annan i Gamla testamentet. Och därigenom fördunklas sikten. Ty de har inte lärt känna en person, utan de har fått kunskap i teologin. Och här rör vi oss på viktig mark, tror jag. Ty det börjar med kunskapens träd. Och det intressanta är ju att när vi sen läser det nya testamentet så talas det om kunskapen som en nådegåva. Och man undrar lite förundrat: käre Gud, vad är det som gäller nu då? Kunskapen, är den förbjuden eller är den en gåva? Ja. Det här är något intressant. Någonting som berör oss väldigt djupt. Vill vi ha kunskap om Gud? Eller vill vi lära känna honom? Vi kan ta ett exempel. Jag kanske kan, i mitt förhållande till Bengt som sitter där borta, så kan jag försöka skaffa mig så mycket kunskap om honom som möjligt. För att använda den mot honom. Jag rusar runt i alla dataregister och gräver och försöker hitta om han har några obetalda skulder någonstans, om han har lämnat tillbaka böckerna för sin på biblioteket eller om han har parkerat fel vid något tillfälle. Någonting som går att använda. Och ju mer kunskap jag får om honom på det sättet, desto mer har jag ju en hållhake på honom. Till sist kanske jag har samlat så mycket kunskap så jag nästan äger honom och kan styra honom som en robot fullständigt, därför att jag vet allt om dig och kan bedriva lite utpressning hit och dit. Det skulle jag inte tro, men vi kan tänka oss det på det viset. Jag samlar kunskap om honom. Och idag när vi talar om dataregister så är det ju alltid den kunskapen vi tänker på. Huga, vad kan folk använda det här till, säger vi. Och det är ju också så i vårt förhållande till Gud. att vi kan börja samla kunskap om Gud för att liksom vinna terräng. Och det är ju alldeles avgjort inte den kunskapen det handlar om. Istället måste det ju vara så att den kunskap som erbjuds oss, den måste hålla oss samtidigt i en väldig ödmjukhet. För att vi inte ska missbruka den. Och Jesus säger det att du har uppenbarat det för dem som är som barn. Gud kan ge sig till känna för den ödmjuke, men ger sig icke till känna för den som inte är ödmjuk. Det här finns en väldig risk för att vi missbrukar kunskapen om Gud. Det är därför som Jesus också säger lite senare: ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Ni forskar i skrifterna därför att ni menar er i dem ha evigt liv, säger nu Jesus. Och vi kan väl uttrycka det ungefär så här, att man läst och läst. Nå, hur ska vi nu leva? Hur ska vi nu göra? Vad ska vi nu ägna oss åt? Man ville på allt sätt hitta, vad ska vi säga, formler för sitt liv. Och man blev vis och man blev klok. Men man byggde upp ett kunskapssystem där till sist Gud själv inte fick plats. Och det där, det kan vi ju se också hos oss själva. Många nyomvända som har mött Herren, gnistrande glada, väl medvetna om att de vet inte så mycket om Gud. Men Gud finns och jag har mött honom och han var underbar. Sen samlar man mer och mer kunskap. Och samtidigt som man gör det blir Gud på något förunderligt sätt mindre och mindre. Och Gud kan till sist bli så inlåst i våra tankesystem att han totalt mister sin handlingsfrihet. Vi vet exakt hur Gud ska handla. Vi vet exakt hur man ska be för att Gud ska göra det. Och vi vet exakt hur man ska be för att Gud ska göra det. Man har honom till sist, så att säga, i en teologisk ask. Och då är det egentligen en fråga om en falsk gudskunskap. En som man skulle behöva bli fri ifrån. För att på nytt bli barn. Få leva i barnaskapets ande. Och få leva i den enkelhet som det är att känna Gud. Istället för att vara docent i teologi. Vårt mål är alltså att få en kunskap om Gud som gör Gud större och större, istället för att få en kunskap om Gud som gör honom mindre och mindre. Och skillnaden ligger ju där i att ju mer vi får kunskap, en sådan kunskap om Gud som gör att vi kan förutsäga vad han tänker göra, desto mindre blir han. Och där finns det alltså något väldigt farligt. Judarna på den tiden, de hade väldigt mycket kunskap om Messias. Oj, oj, oj.
visste precis hur allting skulle gå till på längden och tvären, och så kom han. Och så blev ingenting som de hade tänkt sig. Ty Gud är Gud. Vi ska ta ett annat exempel och se på det där för att liksom försöka förstå detta. Lite självkännedom. Första Mosebok 4. Tredje versen. Och efter någon tid hände sig att Kain av markens frukt bar fram en offergåva åt Herren. Också Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i hans jord av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offergåva, men till Kain och hans offergåva såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Och Herren sa till Kain, varför är du vred? Och varför är din blick så mörk? Är det inte så, om du har gått i sinnet, då ser du frimodigt upp. Men om du inte har gått i sinnet, då lurar synden vid dörren. Till dig står dess åtrå, men du bör råda över den. Och Kain talade med sin broder Abel. Och när de var ute på marken överföll Kain sin broder Abel och dräpte honom. Varför dräpte han Abel? Ja, egentligen därför att han hade kunskap. Vi befinner oss ju nu ett tuppfjät ifrån syndafallet och kunskapens träd. Och kunskapens träd heter kunskapens träd på gott och ont, eller egentligen om gott och ont. Människan hade fått en kunskap om gott och ont. Och den kunskapen gjorde att Gud inte längre kunde vara Gud. Kain offrar till Gud och Abel offrar till Gud. Ja, om nu Gud är Gud så får han lov att svara när han vill och hur han vill på vad han vill. Eller hur? Annars är han inte Gud. Men när Gud gör det, då kommer Kain med sina teologiska tabeller. Och så säger han, hallå där Gud, du är ju inte rättvis här. Det här, du kan ju inte kallas för en god Gud när du gör så här. Titta nu på brorsan, han får bönesvar och jag får inga bönesvar. Och så blir Kain mycket vred. Varför det? Jo, därför att han hade kunskap om gott och ont. En kunskap som han faktiskt ytterst vänder emot Gud. Vi kan få en kunskap. Ska vi kalla det en andlig kunskap? Som hindrar oss från att se Gud. Vi svänger oss ju ofta med termer och ord, och inte alltid har vi så noga gjort klart för oss vad vi menar med orden. Och ett sånt där ord som vi ofta och gärna använder är ordet logisk. Hur är man när man är logisk? Ja, det är ju alla andra som är det. Inte du och jag förstås. Vi är ju inte logiska, men alla andra är ju logiska. Otäcka och lite dömande och stroppiga och så här. Vad är en logisk människa? Hur ska man undgå att bli logisk när kunskapen om Guds vilja växer? Ju mer du vet om Guds vilja och Guds avsikt, desto större är ju risken att du blir logisk. Hur ska vi slippa undan det? Jo, skriften har ett väldigt bra råd, eller vad vi ska kalla det på den här punkten. Och det är när Paulus skriver i första Korinthierbrevet 13 att kunskapen är ett styckverk. Den är alltid ofullständig. Och ju mer jag är medveten om att kunskapen är ofullständig,
Och att fastän jag tycker att hela mitt teologiska tabellverk går ihop ungefär som alla hjulen griper in i varann i en klocka. Och att jag tycker att det verkar som om jag hade hela kunskapen. Så strävar Gud ständigt efter att hålla oss ödmjuka genom att försätta oss i situationer där vår kunskap fallerar. Ju mer jag är medveten om att Gud har anförtrott mig mycket kunskap, men det är ändå bara ett stoftgrand av verkligheten, desto mer räddar han mig samtidigt undan frestelsen att bli lagisk. Och frestelsen till lagiskhet, det är att använda kunskapen som om man ägde den. Som om man visste alltihopa. Som om man kunde ta över firman och driva den med förtjänst i Guds ställe. Och faktiskt göra Gud så liten så att man sätter sig, så att säga, på hans tron. Det är ju därför den lagiska människan går omkring och dömer allt och alla. Det var han menar sig faktiskt kunna vikariera för Gud som domare. Åh, jag känner till allt sammans. Nu talar jag om hur det är. Gud vill anförtro oss kunskap. Inte minst kunskap om sig själv. Samtidigt måste han ju på allt vis bevara oss från att bli människor som bara rannsakar skrifterna och sen tutar och kör. Istället för att läsa om honom och söka sig till honom. Och i det sökandet låta honom vara Gud. Faktiskt den outgrundlige. Gud är outgrundlig, men han är inte obegriplig, brukar jag säga. Ty när han ger sig till känna kan vi förstå vem han är. Men så fort du försöker fundera ut vem han är och hur han ska handla, då spårar vi alltid fel. Och Gud har ordnat det så för att vi inte ska använda kunskapen som ett instrument för att egentligen avsätta honom. Jag känner inte Kristus efter köttet, säger Paulus. Utan jag känner honom på ett annat sätt. Och vi ska ta och se lite grann nu på det positiva. För nu har vi liksom bara uppehållit oss vid baksidan. Det negativa egentligen. Vi kan samla in kunskap på ett sånt sätt så Gud blir nästan obefintlig till sist. Och då, det är ju alltså den falska varianten. Vi blir visa och kloka. Men Gud fördöljer sig. Vi blir större och mäktigare och allt mer och mer ansedda och har svar på alla frågor, också de som aldrig blir ställda. Så finns det en annan väg. Och för att vi ska se den så skulle jag vilja få lansera ett litet uttryck och tala om Guds pedagogik. Guds väg att fostra barn. Pedagogik betyder ju egentligen barnuppfostran. Vi ska titta i Lukas 11 kapitel. Där tycker jag det kommer fram väldigt tydligt. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: När ni ber ska ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder, till också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Nu har vi läst det här så många gånger så att det är alltid risk att man då inte upptäcker hur hisnande annorlunda Jesus är. Vi kan ju tänka så här. Tänk dig att du skulle varit som Jesus. Och under 3 år så skulle du fostra 12 stycken lärjungar som sen skulle ta över rörelsen och liksom påverka hela jordens befolkning. Direkt eller indirekt. Jag tror definitivt inte du hade gjort som Jesus. Åtminstone hade inte jag gjort det. Utan när väl de 12 lärjungarna var utsedda så skulle man ju satt dem på skolbänken direkt och börja drilla dem. Nu förstår ni grabbar, nu har vi 3 år på oss här och nu ska ni komma ut i en andlig tjänst. Och grunden för en andlig tjänst är att man får lära sig be. Så nu ska vi ha seminarium om bön och vi ska praktisera bön och vi ska gå igenom bön på längden och bön på tvären och bön uppåt och bön neråt och bön framåt och bön bakåt. Nu ska vi gå igenom allt om bön. Och det är bråttom, ni måste komma in i det här så fort som möjligt. Annars blir det ingenting med er. Nej, inte Jesus. Han bara smiter. Var tar han vägen då? Ja, han gick visst upp på något berg någonstans. Det kanske var det där berget eller det berget. Jag vet inte vart han tog vägen. Vad gör han där då? Ja, jag vet inte. Han ser glad ut när han kom tillbaka, men jag vet inte riktigt vad han sysslar med. Och så går lärjungarna där och så undrar de och så undrar de och så till sist är det någon som inte kan hålla sig längre utan säger det. Du kan väl lära oss att be som Johannes lärde sina lärjungar. Tänk så annorlunda. Och tänk vad många böner som aldrig har blivit utsagda i våra liv därför att vi blir drillade till bön. Jag tror ju i längden att det blir fler böner på det här sättet än på vårt sätt. För ingen kan ju komma efteråt och säga det att Jesus gjorde det till en tråkig plikt. Ja, nu måste vi bedja. Ingalunda. Här hänger de på låset. Du kan väl lära oss, du kan väl visa oss vad det här är för någonting. Vi är så nyfikna. Återigen står vi nu inför detta att man kan med teoretisk kunskap slå ihjäl något. Bokstaven dödar men anden ger liv. Vi kan ösa kunskap över oss själva och varandra på ett sånt sätt så det andliga livet dör. Så att allt sammans bara blir till stentavlor. Jesus var ganska återhållsam med att så att säga ösa kunskap över folk. Han undervisade i liknelser. Säger vi, det är ju väldigt fint med lite praktiska illustrationer så begriper alla. Men evangelisterna betygar att han gjorde för att inte alla skulle begripa. För att inte alla omedelbart skulle förstå allt. Bättre var det. Att ha en liknelse tickande i huvudet kanske i månadvis tills den till sist klarnar. Än att man går hem med övertydliga förklaringar till allt sammans och nästan gäspar i käften ur led. Kunskap är något väldigt tveeggat. Och kanske att det delvis är så med oss. Vi som har biblar i parti och minut och vi som har bibelstudier till max. Att vi på ett sätt har för mycket kunskap och inte för lite. Vi kanske har så mycket kunskap så vi inte längre känner Kristus. Vi måste pröva oss inför den tanken. Vi tar ett annat exempel. På Guds pedagogik. Lukas 24 kapitel. Vandringen till Emmaus. 17 versen. Han frågade: vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade och såg sorgsna ut och den ene som hette Kleopas svarade: du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar. Vad har hänt? Frågade han. De svarade: detta med Jesus från Nazaret, han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överste präster och rådsherrar och de fick honom dömd till döden och korsfäst. Medan vi hoppades att han var den som ska befria Israel.
Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det här hände, och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse men fann inte hans kropp, och då kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sa att han lever. Några av de våra gick ut till graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte. Då sa han: förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Du vet, Jesus hade förberett lärjungarna, men bara med några korta ord. Människosonen ska bli överlämnad i hedningarnas händer och det ska korsfästa honom. Men på tredje dagen ska han uppstå. Det hade han sagt tre gånger. Nå, det där hade ju inte gått in och vidare. De blev extra uppskakade när kvinnorna kom tillbaka från graven och sa att allt hade gått till precis som Jesus hade sagt att det skulle göra. De blev bara mer och mer förvirrade ju mer allting stämde. Men det är först efter sin uppståndelse som Jesus går igenom profeterna och lagen och skrifterna. Så skulle ju aldrig jag ha gjort om jag skulle varit i hans ställe. Utan när jag hade sett det att de blev så oroliga, för det blev de ju. Det står att de fick sån ångest så de visste inte vad de skulle tro. De kan inte höra på, fattar inte vad han menade. När jag hade sett det så skulle jag ju omedelbart sagt att nu sätter vi oss ner här på vägkanten och nu ska vi ha ett bibelstudium. Nu ska vi gå igenom Zakaria här och Jesaja där, och nu har vi alla salmerna här, och nu ska ni se vad det står om Messias lidande i salmerna. Det måste ni kunna ordentligt, förstår ni, annars så kommer ni aldrig vara beredda när påsken kommer här nu. Nej, inte Jesus. Han bara säger några gånger, liksom i förbifarten, människosonen ska bli överlämnad och dödad. Men inga bibelstudier. Inte ett dugg. Inte förrän efteråt. Jag tror att om Jesus hade haft bibelstudiet för, så skulle effekten på lärjungarna ha blivit en helt annan. Och de skulle liksom hållit sig lite i bakgrunden och ja, nu händer detta. Och jaha, där har vi Zakaria 9:4. Här har vi, nu ska vi se, det är Jeremia 13:3 det här. Och ja, där har vi, visst, de skulle ju varit experter på alltihopa. Odrägliga experter. Istället så smet de i Getseman, och Petrus förnekade på översteprästens gård, och det var ju ingen ordning på någonting. Och det slutar med att de sitter inlåsta och hackar tänder. De var i Guds hand. Men när kunskapen sen kommer, så förstör den dem inte. De blir inte fördärvade av den. De kan bära den. Och jag tror så väldigt ofta att det är så här. Att Guds pedagogik, det handlar om att han ger oss den praktiska livssituationen först och undervisningen sen. Medan vi envist försöker göra tvärtom. All teori först och all praktik sen. Och sen klagar vi över att det blir så lite praktik. För det blir det ju som regel då. Jag tror att många gånger försöker vi att så att säga byta ut det gudomliga mönstret här. Att Gud vill på olika sätt få undervisa oss som barn, så vill vi hellre bli undervisare som professorer. Vi vill hellre försöka samla den heltäckande kunskap, den som ska göra att vi så att säga har våra liv i vår hand. Och vi kan ju bläddra till apostlagärningarna, så hittar vi ett exempel till. Det kan vara bra att se några exempel så att vi lär känna det här mönstret, för jag tror att det är ett viktigt mönster.
Apostlagärningarna 1. Den tredje versen. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Nu var det bibelstudier. Heja på sina bibelstudier och vad jag skulle vilja vara med på dem. Man kunde tänkt det. Att ja, nu kommer ju den verkliga undervisningen här. Liksom det här med allt vad som stod om honom i profeterna och lagen och skrifterna och salmerna. Man tycker så förargligt att de inte skriver upp det här. Här sitter man och jobbar med gamla testamentet och tycker att det är en massa konstiga och obegripliga krig. Och undrar hur i all världens dag bar sig Jesus åt för att hitta Messias lidande i gamla testamentet. Och så när han förklarar det för lärjungarna så skriver de inte öppet. Och det är samma här. Va? Jesus skickar ut lärjungarna två och två. Det hade han gjort en gång. Och gav dem makt att driva ut demoner och att hela det sjuka och vad det var mera. Och säger han, där ni går fram ska ni förkunna och säga Guds rike är nära. Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska ren och driv ut onda andar. Men undervisar om Guds rike, det gör han inte för efter sin uppståndelse. De går där och predikar att nu är Guds rike nära, men de vet inte vad de pratar om. Egentligen. Alltså Gud meddelar kunskap till oss på helt andra vägar än vi förstår. Och våra liv är ju ett liv i efterföljelse. Vi är ju lärjungar i hans fotspår, precis som de första 12. Och liksom Jesus inte hade bibelstudium varenda ledig stund med lärjungarna när de gick fram, så har han inte med oss heller. Han är kanske inte alls så angelägen om att vi ska bli teoretiska överdängare med vissa praktiska applikationer som vi tror. Utan han vill få forma vårt liv. Och kanske många gånger när man gått igenom saker som både förundrar den och förvånar den, så kommer förklaringen efteråt. Har ni varit med om det? Praktik först och teori sen. Vi skulle vilja så här att, åh käre Gud, du kan väl ge oss nu all kunskap så att vi aldrig behöver komma i några kriser. Utan vi ska kunna förebygga allt och liksom ha allt i vår hand. Jo visst, men om vi fick den kunskapen så skulle ju Gud rymmas i en tändsticksask. Och Gud gör precis tvärtom. Han låter oss komma i situationer och sedan utifrån dem undervisar han oss om vem han är. Och jag vill mena, de här två mönstren måste vi ställa mot varandra. Paulus säger nu, jag känner inte Kristus efter köttet. Den som är i Kristus är en nyskapelse. Det gamla är förbi. Det gamla var då? Ja, bland annat det gamla sättet att, så att säga, lära känna Gud. Jag tror han talar om två förbund här snarare än om att nu är vår gamla natur förbi. Ja, det är den ju också på ett vis. Men nu är vi införsatta i ett annat livssammanhang. Vi vandrar med här. Och ur själva den vandringen formas vi hela tiden. Och ju mer vi håller Gud för att vara Gud, med allt vad det innebär, alltså det som ett svårtolkat ord kallas för gudsfruktan, desto mer kommer vi att lära av den vandring som Gud för oss på. Första Korinthierbrevet 10. Där pekar nu Paulus ut det som så att säga är på ett vis hemligheten med Guds pedagogik. Och det är helt enkelt vandringen genom livet. Den som aldrig går att sätta på några formler och som det heller inte menar att vi ska försöka. Jag vill att ni ska ha kunskap om detta, bröder. Våra fäder hade alla molnet över sig och gick alla genom havet. Alla blev de döpta i molnet och i havet i gemenskap med Mose. Alla åt i samma andliga mat och alla drack i samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem fann inte nåd inför Gud utan blev liggande döda i öknen. Allt detta är exempel som säger oss att vi inte ska ha begär till det onda som det hade. Och så vidare. Alltså folkets ökenvandring tar nu Paulus som ett exempel. Den har ju många likheter med de 12 lärjungarnas vandring med Jesus och vår vandring med honom. Du vet, det var ingen konst att stå och sjunga lovsång när man precis hade gått igenom Röda havet och vågorna slöt sig där och man såg lite hästar flyta på vattnet och annat sånt här. Åh, vilket jubel, vilken lovsång! Det var inte så svårt. Lätt att förstå att Gud är god. 3 dagar senare är man inne i öknen och ingen vatten. Inte fullt så lätt och alla gnäller. Och man kunde ju tycka att Gud kunde ju i alla fall sända en ängel här och talat om att ja, nu förstår ni, ska vi in i öknen här och där finns det inget vatten, men vänta bara, lugna er nu, så ska jag se till så det blir vatten. Ta det bara alldeles lugnt och nu ska ni bara förtrösta här. Och jag ska tala om precis vad som ska hända. Nej, ingenting. Rätt vad det är, så är man bara på ett ställe där det är knallhett förstås. Och alla flämtar som känner sig som läskpapper och inget vatten. Nu måste vi ha gått fel. Det här måste ju vara helt galet. Gud har släppt oss och allt har gått åt skogen. Och så gnäller man och så ropar man. Och på samma sätt när Mose hade försvunnit upp på berget. Vart tog han vägen? Varför kommer han aldrig tillbaka? Nu har det gått 38 dagar och vi har inte sett skymten av karn. Var har han bara försvunnit? Har han flugit i himlen? Vad har han gjort? Nu måste vi ju liksom försöka få någon styr på det här. Vi gör oss en guldkalv här. Vi måste ju ha någon i alla fall att tillbe. Man kan ju inte tillbe en gud som bara plockar bort folk på det där sättet. Provet först och kunskapen sen. Och Paulus säger alla drack i samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem och den klippan var Kristus. Och när Jesus presenterar sig som livets bröd, ni vet i Johannes 6 kapitel, så säger han: jag är det bröd som har kommit ner från himlen, och syftar ju därmed egentligen på det manna som regnade över folket när de gick genom öknen. Vi ska ta ett par vittnesbörd från Paulus. Ursäkta att det här tar lite tid, men jag tycker det är ett stort och fascinerande ämne. Filipperbrevet 1. Eller vi kanske ska ta Kolosserbrevet 3 först. Kolosserbrevet 3 tror jag. Den tredje versen. Ni har ju dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Vi lever tillsammans med Kristus. Ett osynligt liv. Och om vi bläddrar bakåt till Filipperbrevet 1 så säger Paulus så här i 21 kapitlet 21 vers. Ett uttryck som är vackert och som vi ofta citerar, men som man ibland undrar vad menar han egentligen. Ty för mig är livet Kristus. Ty för mig är livet Kristus. Men han förklarar sig faktiskt. Om vi tittar i 3 kapitlet. Så beskriver han först alla sina fromma övningar. De som byggde på att han först hade inhämtat en väldig massa kunskap. Och sen försökte omsätta den kunskapen så gott det gick. Det kallar han för en förtröstan på det yttre.
Och så säger han sjunde versen. Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastade på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom. Inte med den rättfärdighet som lagen ger, utan med den som kommer av tro på Kristus, den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Jag vill vinna Kristus, säger han. Ja, men käre Paulus, säger vi, är du inte frälst? Vi för vår del, vi är härligt frälsta. Jo, säger Paulus, jag är härligt frälst. Men jag har kommit till den punkten där jag lägger av alla andliga kunskaper om, som egentligen handlar om hur jag ska göra för att behärska situationen. För att istället bara lära känna Kristus. Och så kommer den tionde versen. Och där liksom kommer brännpunkten. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Där har du målet. Jag vill lära känna Kristus. Och så anvisar han vägen dit. Genom att bli lik honom i en död som hans. Det är ju definitivt praktik och inte teori. Det betyder ju inte att vi inte behöver undervisning. Men undervisningen kanske många gånger skulle vinna i styrka och slagkraften och djupare in i oss. Om den oftare blev en förklaring på det som hade hänt. Istället för att bli en teknik för att det som kommer att hända inte ska hända, om ni förstår vad jag menar. Jag vill bli lik honom i en död som hans, säger nu Paulus. Och det försätter ju honom, och det försätter också oss, in i de livssituationer som Jesus upplevde. Om du vill bli lik honom på det sättet, då kommer du ju ganska snart att få uppleva mängder av sådana situationer som Kristus upplevde när han gick här. Och då kommer du att förstå honom när du läser om honom på ett sätt som du inte kan göra om du inte har det som mål och medel, att bli lik honom i en död sådan som hans. Du, vi kan tänka oss så här, att vi vill få samla all kunskap om Kristus för att slippa bli delaktig i hans sätt att dö. Och då är vi ju över på den där farliga teorisidan igen. Där vi kan växa i kunskap, ja visst, men till priset av att Gud blir mindre och mindre. När Paulus nu beskriver det här om sig själv: jag vill lära känna Kristus genom att leva ett likadant liv. Inte på samma, inte i den meningen att jag vill bli lika stark och lika duktig som han, utan jag vill egentligen bli delaktig av den förnedring som han frivilligt gick in i. Och utifrån den vill jag lära känna Kristus. Också kraften i hans uppståndelse. Jag känner inte Kristus efter köttet längre, säger Paulus. Utan jag känner honom på ett annat sätt. Det är naturligtvis ett som formar oss på ett helt annat vis än den där distanserade kunskapen som lätt blir dödande bokstäver och lagiskt väsende.
Därför så behåller ju Gud på många olika sätt alltid sin outgrundlighet inför oss. Den här kunskapen som jag nu målat upp i lite svarta konturer, den symboliseras ju bäst av allt i skriften av Jobs vänner. De som visste allt om Gud. De visste så allt om Gud så de kunde tala om för Job att han hade syndat. Det måste han ju ha gjort eftersom han var sjuk. Och hade förlorat sina närmaste. Och det faktum att Job sa, jag har inte syndat, jag vet att jag inte har gjort det. Det avskräckte de ju inte ett dugg. Du måste ha gjort det, fram med det bara, säger de. Och när han inte vill komma fram med sin bekännelse så talar de till sist om för dem vad han har gjort. Det är ju till att vara säker. Min vrede är upptänd mot dig och dina två vänner. Därför att ni icke har talat om mig vad rätt det är som min tjänare Job har gjort. Säger Gud efteråt. Samtidigt när Gud talar till Job så har han ju en märklig bild. För Job, han tycker ju att det var märkvärdigt det här och egendomligt att en god och rättvis och rättfärdig Gud kan tillåta detta att ske. Och det är ju egentligen Kains fråga. Gud, varför svarar du på Abels bön och inte på min? När Herren uppenbarar sig så förklarar han inte det här. Utan han kommer med 100 motfrågor. Och en av de egendomligaste och intressantaste är ju krokodilen. Han tecknar krokodilen och håller en stor biologilektion med Job här. Har du kollat så stor den är och hur stark den är? Och honom fångar du inte med metspö och den... Hans käftar närmar man sig inte ostraffat och så här. Alla bävar inför honom. Jo visst, det vet man väl. Lite naturkunskap har man väl. Ja visst, säger Gud, men det är jag som har skapat honom sådan. Begrip det om du kan. Nej, det kan jag inte, säger Job. Och det är det Gud är ute efter. Gud vill ge mycket kunskap. Och samtidigt vill han bevara oss från att vi ska använda den kunskapen så att Gud blir mindre och mindre. Han vill få ge oss den kunskap som gör Gud större och större. Och det är ju det som ligger i detta att omvända sig och bli som barn. Ty Gud uppenbarar sig, inte för det visa och kloka, utan för dem som är som barn. Och vi kanske bara ska sluta den här stunden genom att be Gud att han på något sätt återställer sin egen storhet i våra ögon trots all kunskap vi har. För det är ju där problemet ligger. Och att vi på något sätt får bli påminna i vårt inre om att även om vi har många former av andlig kunskap så är kunskapen ett styckverk. Ska vi be tillsammans? Herre, du formar oss och du håller på. Och vi tackar dig för det. Du väljer vägar som vi ofta inte förstår för efteråt. Och då låter du din ande och ditt ord lysa upp vårt inre och förklara för oss vad du har fört oss igenom. Och vi vill be dig om nåden att kunna vara stilla i din hand och låta dig forma oss. Herre, jag tror att vi på många sätt har fått fel sorts kunskap i vårt land. Vi sitter under våra gudstjänster och gäspar och tycker det där har jag hört förut. Och det måste ju vara något fel någonstans när vi gör så. Det måste ju också vara fel, Herre, när våra tvivel faktiskt växer fram av att vi får mer och mer kunskap.
Att vi kan få så mycket bibelkunskap att vi blir främmande för dig. Att en nyomvändes förtrogenhet med dig faktiskt kan skingras av allt vårt undervisande. Vi ber att du återställer barnaskapet i vårt inre, Herre. Kanske är ingenting så viktigt och dyrbart som just detta. Och att vi bara i all ödmjukhet får be dig att du gör det. Och att vi själva får nästan hålla fingrarna borta. Herre, hjälp oss att acceptera att du är Gud. Och att du kan göra vad dig behagar. Och att du är stor nog att göra det både rättfärdigt och gott. Även om vi inte omedelbart förstår ditt handlande. Vi ber att du ger oss det mått av gudsfruktan. Herre, som gör att vi kan bära den kunskap som du också vill ge oss om dig själv. Så att allt blir sunt. Så att det inte leder oss till lagiskhet. Inte gör att du blir mindre och mindre. Tills trons glädje förtvinar och dör. Utan att du blir större och större. Och att vi grips av en hetare och hetare längtan att få träffa dig personligen, Herre, istället för att bara få kunskap i andliga tekniker. Det är evigt liv att lära känna dig. Och vi vill inte lära känna dig efter köttet, utan på ett andligt vis. Herre, det är emot vår natur att be att du ska ge oss en önskan att få dela din död. Men Paulus säger att det är för honom vägen till att lära känna dig. Låt oss åtminstone, Herre, använda oss av de kriser och svårigheter som inträffar i våra liv. För att förstå vem du är. Amen.